Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-Oil finns att köpa på apotek och på len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-Oil. Hej, hej, hallå kära vänner. Jag hoppas att ni som lyssnar har en riktigt härlig dag vad du än gör. Jag heter Nina Campioni och driver den här podden som ju heter Vattnet går, där vi grottar ner oss rejält i den underbara och utmanande världen av graviditet och förlossningar. Tack snälla du för att du har klickat dig in och lyssnat på just den här podden. Den här veckan är det dags för en repris och veckans gäst blir den omåttligt populära skådespelerskan och otroligt viktiga rösten och kämpen för kvinnliga rättigheter Eva Röse. Eva trodde faktiskt inte att hon skulle kunna få barn, något som känns smått otroligt med tanke på att de numera är 6 i familjen Röse. Ingen hade kunnat gissa det, allra minst Eva själv. Så välkommen tillbaka till podden Eva Röse. Hej Eva.
Hej.
Du har 4 härliga söner på F.
Ja, ja, stämmer.
Har du alltid velat ha en stor familj?
Ja, vi har alltid velat ha en stor familj. Jag kommer från en stor familj. Jag är yngst av 4 systrar. Så att jag har liksom tänkt mig själv i ett sammanhang, mm, i en flock, tror jag. Mm.
Så du kommer från 4 systrar och så fick du 4 söner.
Aha.
Hur känner du inför detta faktum?
Ja, det var ju inte planerat så att säga. Men det var ju väldigt välkommet.
Ja. Jag ska också säga till alla som lyssnar att vi har en Rocco här som sitter och käkar majskrokar bredvid. Ifall det är massa läten som man undrar var det kommer ifrån.
Ja.
Hur har du mått under alla dina graviditeter?
Åh, herregud. Då ska vi se. Nej, men jag har mått ganska... Det har varit 50-50, men Jag har haft ganska mycket problem med foglossning.
Okej. Okay.
Och det har varit skitjobbigt. Mm. Första mådde jag jättebra. Och kunde liksom träna, spela brännboll tror jag samma dag som jag drog ett frivarv. Liksom,
är det
samma
sant?
Dag som jag, ja, lite så.
Det var mäktigt.
Ja, det var mäktigt. Det gick ju ganska långsamt, men det blev ändå ett frivarv.
De kanske var snälla mot dig.
Nej, jag slog ju också jävligt långt tror jag. Ja, så att de fick ju springa efter med den här bollen. Nej, men det kunde jag faktiskt göra. Andra så hade jag väldigt mycket foglossning och blev liksom sjukskriven och det var väldigt mäckigt när man inte förstod vad det var. Rock och River studion, ja, ifall någon
precis,
undrar.
Det här kommer ju gå toppen.
Men morsan mitt emot mig här multitaskar väldigt bra.
She's got it.
Foglossning, ja. Och blev sjukskriven för det. Det var jättejobbigt. Jag tyckte det var skitjobbigt att bli så pass orörlig. Och liksom, du vet, om man går till mödravården och de tipsar om att man kan gå och hämta ut en sån här liten plockare som man ser pensionärer som plockar papper med. Ja, en sån tyckte de jag skulle ha. Mm. För jag kunde inte böja mig och plocka liksom strumpor och nappar hemma. Det var en så ovärdig känsla att man liksom stundtals kröp. Så det var lite mäckigt. Och då var ju liksom...
Och hur långt hade du gått då när det var så pass illa?
Nej, men jag kommer inte ihåg. Jag tycker det kom ganska fort. Och jag tror att det också var så här lite wobbligt sen i bäckenet, de andra också. Så det tycker jag har varit jobbigt. Och sista kändes ju väldigt tungt på något sätt. Mm. Det kändes ju som att jag var liksom osäker på om kroppen skulle hålla.
Mm.
Om bäckenet skulle hålla eller om ungen skulle ramla ut liksom, på en gång. Så det var en
konstig känsla.
Ja, väldigt obehaglig uppluckringskänsla liksom. Mm.
Men känner du också, för jag tycker det är lite intressant, för du pratade innan om om du var 40 eller 41 eller 42 nu med senaste barnet. Mm. För jag upplevde nu med mitt andra barn att jag kände redan där att kroppen var så mycket tröttare. Hur har du känt just att man blir äldre och liksom ännu en graviditet så att säga?
Nej, men det var nog kanske det att jag kände att... Jag vet inte liksom, åldern kanske, ja det är möjligt, men också att kroppen har burit tungt liksom förut.
Ja.
Som tur var jag ganska bra grundkondition, men det tar ju ett tag att återhämta sig. Jag har ju liksom ammat egentligen, jag har egentligen varit gravid och ammat i 10 år i sträck skulle jag säga.
Mm.
För jag har haft ganska mycket mellan graviditeter också.
Okay.
Så kroppen har ju liksom aldrig riktigt, det var ju länge sedan som jag var liksom icke under hormon,
just det,
liksom, påverkan.
Mm.
Så länge sedan jag knappt kan minnas. Liksom.
Wow.
Så att det kan ju också påverka. Allting är ju uppluckrat. Och så.
Säkert.
Men det är klart.
Det är ju en stor ansträngning för kroppen, så det är inte så konstigt.
Nej, men jag tänker ligament och leder och skelett. Och det är nog det också. Jag har nog tänkt mer så än att det var en siffra. Liksom.
Ja, det låter mer positivt tycker jag att säga. Man behöver inte fokusera så mycket på ålder.
Nej.
Går det så går det. Liksom,
ja, framförallt eftersom läkarna också säger samma.
Ja.
Siffran är en sak, men kroppens liksom, mående och uppbyggnad och liksom, är ju något annat.
Mm.
Du kan ju faktiskt vara infertil när du är 25 också.
Absolut.
Så att man ska kanske inte hänga upp sig så mycket på siffran.
Nej, det är lätt att göra. Eller kanske jag som gör det nu, som jag fyller 40 nu.
Mm.
Och vi är lite i funderingarna på om vi ska satsa på ett tredje barn.
Mm.
Och jag tror kanske att jag har börjat hänga upp mig lite på att jag är 40 och det innebär mer risker och det kan jag ens bli gravid. Lite de tankarna kanske. Då blir väl jag lite extra fascinerad över hur andra har tänkt.
Nej, men jag har nog inte tänkt. Alltså det började ju med att jag inte trodde jag skulle kunna få barn för länge sedan.
Mm.
För att någon lite slarvigt sa det på någon undersökning. Att jag kommer kanske få problem.
Aha.
Och i det huvudet, det som jag sen hörde. En människa kan ju destillera liksom ett samtal på det sätt som passar ens. Liksom, ångest, rivna själ. Mm. Det jag då hörde var att jag kanske inte skulle kunna få barn, trodde jag, länge.
Mm. Men vad var det som var som hon menade att
jag
skulle påverka
jag kom fan inte ihåg, om jag ska vara helt ärlig. Men det var liksom... Jag tror att jag gick till den där kliniken för länge sedan för att jag undrade varför jag hade så extremt oregelbunden menstruation och liksom vad grejen var.
Mm.
Och, jo, faktiskt för att jag hade en vän som var 32 år som hade fått besked om att hon var just i, låg lite i så här,
okay,
att hennes ägg började försvinna. Och då hade jag ju inte ens en kille. Jag menar, jag var ju bara så här, vad fan är det här? Vänta nu. Så
kan
hon tog som
liksom
ett mission. Ja, det var ganska klokt och bra. Det här var ju länge sedan. Hon hade som mission att berätta för sina vänner att så här, hörni, bara så ni vet, även om jag var inte ens fylla 30, men bara så ni vet att det kan vara så att alla kanske inte kan hur lätt som helst.
Mm.
Bara, så att ni som vet att ni vill ha barn, vänta inte för länge. Hon liksom samlade sina vänner till en middag och ville bara berätta detta.
Tog alla det bra? Eller blev,
nej, men alla tog väl det bra. Mm. Det var väl jättebra att veta.
Ja, verkligen.
Man har ju bara lärt sig att man ska skydda sig hela sitt liv.
Exakt.
Och sen så tänker man att när jag väl bestämmer mig så kör jag. Men så var det ju inte. Och uppenbarligen nästan inte för någon som jag känner. Visade sig sen. Mm. När alla började försöka. Så att då gick jag och kollade bara. Hur läget var. Och då så upptäckte de att jag hade, vad det nu var. Om det var, som jag hade så väldigt oregelbundet, väldigt sällan. Såklart att det påverkar. Mm. Så pass att när jag träffade min kille så kunde jag säga att vi behöver inte ha en skydd för jag kan ändå två barn. Alltså okay, klipp till så, fyra ungar som rusar runt i ett hus. Liksom.
Gick det snabbt när ni träffades till att ni fick barn?
Nej, alltså nej, det gjorde det inte. Men vi fick ju också kämpa. Alltså det var ju absolut, det gick ju inte alls av sig självt.
Ja, det var så. Mm.
Det var sprutor i magen varje dag, och det var tabletter, det var ju väldigt mycket. Mm. Och sen när ingenting av det funkar så ställde vi oss i kö till IVF då.
Okay.
Men jag skulle dit på måndagen, och på söndagen så fick jag ringa till den här kvinnan som jag skulle möta. Och säga att jag har en sticka här som säger något annat. Så att det var liksom en lång process. Mm.
Hur var det då? Kämpigt då? Eller var du målmedveten?
Ja, nej, men det var nog mer, då var ju allting så nytt liksom. Också. Så att jag tror inte jag tappade hoppet riktigt så där. Utan det var, kändes mer, tror jag, den första resan var nästan lite mer spännande, att vi ens skulle försöka. Det är ju någonting fint när två människor bestämmer sig för det liksom, att de ens vill.
Mm. Ja, verkligen.
Det kunde man ju leva på ganska länge. Mm. Sen så klart att liksom vi hade ju en sån här läkare som, du vet, man får gå och kolla hela tiden och om honorna har funkat och om man har några äggblåsor och bla bla bla. Liksom han skulle mäta och räkna, och ibland var det bra läge och ibland var det inte det. Och han var så skön, han var från Rumänien, och så fin brytning. Och han satt alltid och tittade på mig när han pratade, men då när det väl var dags att spänna liksom ögonen i min snubbe och bara, med ordet, han använde ordet samliv. Nu är det dags för samliv. Denna vecka är inte dags för samliv. Alltså om vi hade för typ så här 45 äggblåsor så vill man ju inte ha liksom 45 ungar i magen. Och då kan han liksom säga lite strängt så här, nu är inte dags för samliv. Och nästa gång så här, inom 72 timmar är dags för samliv. Så det har vi ju garvat åt liksom i 15 år. När det är dags för samliv eller inte. Så att det var ju absolut på klocka. Mm. Liksom. Mm. Det är ju ganska oläckert. Klocka och datum och liksom försöka med det där. Inte helt kul.
Nej, går det liksom att så här, när man måste köra på klocka, går det att så här, få det att bli romantiskt? Eller liksom?
Nej, men man får ju garva åt det.
Ja.
Humor är det enda som funkar.
Mm.
Det är noll romantik. Alltså visst, menar, du måste ju ta till humor. Det är skitjobbigt.
Mm.
Det förstör ju liksom rätt mycket. Men du måste garva åt det på något sätt.
Mm.
Och då hjälpte ju det, liksom, om man båda två kunde köra den här dialekten tillsammans så blev det lite ganska komiskt. Liksom. Men klipp till att det faktiskt sen inför barn nummer två så var vi liksom redo för att ställa oss i kö och så, igen. Men då hade ju kroppen på något sätt vaknat.
Helt fantastiskt.
Ja, det är det faktiskt.
Så det, och har det varit så för de andra tre också? Liksom?
Ja, men det har också varit x antal liksom, graviditeter emellan. Inte de första tre gick bra, men sen tog det ju stopp så att säga.
Jag ska gå in på det också. Jag vill bara fråga först hur det kändes att ringa det där samtalet till IVF-kliniken och bara, det kommer inte.
Nej, men det var ju fantastiskt. Det var ju fantastiskt.
Mm.
Och det var också så att jag, alltså jag var så full av liksom tillförsikt också då.
Mm.
Det fanns inte på min karta att det skulle kunna gå dåligt, tror jag, som jag minns. Så att det var ju väldigt häftigt.
Och det måste kännas så jäkla coolt.
Ja, det var det.
Är det möjligt att man liksom först inte kan bli gravid och sen liksom lite plötsligt så här proppen ur grej så kan man bli gravid? Förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad jag menar med begreppet propp. Går det att ta som, men att det här pratar vi ganska mycket om faktiskt inom professionen. Att vi märker på det att föräldrar som har försökt få barn och så går man på en IVF-behandling och som ju är jättejobbigt. Och så föder de barn och sedan så efter tagen så kommer de igen och har de spontant blivit med barn igen så att säga utan någon hjälp. Och det fanns ju inte på deras världskarta liksom att det skulle kunna vara så enkelt så att de, till och med det här barn nummer två blev inte planerat riktigt. Det är för, så tätt emellan. För man trodde vi kan ju i alla fall inte få barn. Så jag har sagt, men det här med preventiv. Nej, men vi trodde ju inte att vi kunde bli med barn så där på det viset. Bara av sig själv. Så. Så att, och nu har jag också kollat upp lite grann både av läkare och andra i branschen. Så de säger också att ja, det verkar vara så i alla fall. Att barn nummer ett kan vara alltså, jätteknepigt. Och så sedan så kan man både få barn nummer två och barn nummer tre utan vidare. Det gäller inte alla, men, och det finns inga studier gjorda. Men vår känsla är i alla fall att ja, jo, men det stämmer nog faktiskt.
Många föräldrar som har lite problem att bli gravida får kanske ofta höra det här. Ja, men ni måste bara slappna av. Som kanske inte är så kul att höra. Hur mycket ligger det i det, tror du?
Ja, fast nu blir jag fruktansvärt upprörd. Är det verkligen så att de får det rådet att nu är det bara slappna av? Det känns ju inte okej att man säger så. Sen så har man, det är också sånt här som man har diskuterat mycket, det här att, visst, att stress kan vara ett moment i det hela som gör att det kan vara svårare, så att säga. Vi vet ju att alla hormoner har ju en samklang med varandra. Vi vet inte säkert, men visst kanske kan det finnas att stresshormoner kanske på något sätt bromsar. Så inte vet jag, men visst finns väl tanken där. Men att man skulle uttryckas på det viset, då blir man ju jätteupprörd över. Och jag tycker att om man går tillbaka längre tiden, så på den tiden det var vanligare med adoption här i Sverige, tycker jag. Det finns ju fortfarande, men på 70-80-talet var det betydligt vanligare. Och då tyckte jag att det, flera gånger så träffade jag föräldrar som precis hade hämtat hem sitt adoptionsbarn någonstans i världen. Och så kommer de hem och så blir de med barn på en gång efteråt. Om det kan ha något, inte vet jag. Men att vi ser vi att, alltså vi tror oss, men vi, det är nog mer tyckande än att det finns någon evidens för det hela också.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vi kan hoppa fram då till, som du sa, innan fjärde.
Mm.
Då har ni fått flera missfall.
Ja. Mm. Ja.
Hur har det varit då?
Nej, men det var ju skitjobbigt.
Mm.
Framförallt när man har trott att, alltså, man inte är van vid det.
Mm.
Man har vänner och nära som råkar ut för det hela tiden.
Mm.
Men när man tror att liksom, ens egen kropp är gjord för detta plötsligt.
Mm.
Så är det såklart att det är vidrigt.
Och varit sena eller tidigare?
Ja,
eller?
Ganska sena och ofrivilliga. Så vid något tillfälle så var det ju en unge som växte på där i magen och hade det ganska bra. Men som de sen upptäckte vid ett sent ultraljud att han hade, eller hon hade något som var så här, heter akranis tror jag, när skallbenet inte växer upp.
Okej.
Så att det var ju skitjobbigt. Ja. Det var egentligen bara där för att hämta hem ytterligare en, ett foto, så att säga, som man tror.
Mm.
Och sen inser man att, nej, det var ju vidrigt ju, när de börjar titta så här. Och så säger någon så här, ska det inte, vad är det här? Du vet, den där känslan.
Mm. Så när det de börjar ju bli tysta och funderar. Man ligger ju på de där ultraljuden, eller i alla fall har jag gjort det, liksom bara lyssnar efter så här förändringar i talet liksom. Mm.
Nej, det var hemskt. Mm. Det var hemskt. Och då var vi tvungna att avbryta fast kroppen inte ville det.
Nej.
Det är en sak att få ett naturligt missfall. Mm. Det är en sak när kroppen inte vill själv. Men barnet hade inte överlevt utanför magen då.
Nej.
Visade sig sen. Så att det var ju vidrigt, tyckte jag.
Och var du tvungen då? Var du tvungen att opereras? Eller hur funkar det?
Ja. Mm. Så att det var ju en sån här sak som man inte önskar någon. Nej, men det var vidrigt faktiskt. Det var för jävligt. Jag mådde piss.
Mm.
Och dessutom så har jag ganska, det är ganska tufft. Jag var tvungen att åka direkt ifrån den här kliniken och det beskedet till teatern för att jag ska spela föreställning. Och det är liksom, det är omänskligt liksom.
Mm.
När hela världen har liksom krackelerat och så måste du ändå in i sminket och sen stå efter om 2 timmar senare. Liksom. Det är ju skitjobbigt. Mm. Och dessutom så kan man inte liksom göra det ingreppet när man egentligen borde så snabbt som möjligt för att du har föreställningar som ligger.
Mm.
Och du ställer aldrig in. Så det var ju jobbigt tycker jag.
Mm.
Då var det jobbigt att vara i min, liksom, i mitt yrke tycker jag.
Ja, herregud, det är ju bara, kan man ju bara föreställa sig. Man kan bara föreställa sig ju att man liksom just i det offentliga. Det är ju, när man kanske inte vill visa sina egna känslor för hela publiken liksom.
Nej, det gör man ju aldrig på det sättet kanske. Men det var liksom tufft att gå in och. Och mina kamrater som var på teatern, de väntade ju bara på att, de visste att jag skulle dit, så de väntade ju bara på att få se nästa foto. Alla var ju så glada, för det var ju allas bebis.
Mm.
Och kläderna skulle sys ut, och det, menar, det var ju så pass.
Mm.
Så att det var ju skittungt. Mm. Då fick jag ju liksom bara smsa, så här, snälla, titta inte på mig och ställ inga frågor. För att jag kommer inte, då kommer jag inte kunna hålla ihop mig. Så det fick ju bara bli det. Sen efter föreställningen så var det ju liksom bara totalt ras. Men då hade jag ju många fina famnar att falla i kulissen. Så att så var det med det. Och sen så, men, och då tappar man ju tilltron lite till kroppen att det någonsin ska funka på något sätt. Så att då tänkte jag väl kanske att det var väl slut då.
Mm.
Att jag var så pass liksom, nej men nu är väl det här då som kroppen har gått in i någonting. Så att vi försökte ju x antal gånger till liksom, men det gick inte. Så då hamnade jag väl i att jag liksom tappar tilltron till kroppen. Och det är väl det jobbigaste psykiskt. Att man inte får välja själv att packa ihop babysängen och kläderna och. Men efter ett tag när jag hade förlikat mig med det, det var väl 2 år kanske. Sen hade jag liksom gett bort alla barnkläder. Och,
Och tänkt att det här blir.
Och så skulle jag sälja saker på Blocket. Någon så här, fotade barnsängen och allting.
Ja.
Och sen var det ändå något. Så, nej fan helvete, jag ska inte lägga ut den här annonsjäveln. Och så tog jag bort den. Så det fanns ju ändå någonting i mig som var så här. Jag var ju inte alls färdig.
Nej.
Jag visste ju det. Men jag liksom tappade tilliten till kroppen.
Mm.
Så det var ju ett sorgarbete ju. Men det var ju inte så att liksom man stängde butiken. Men
nej, men det är coolt. Det känns ändå som att det medvetna hade tappat tilltron. Men det fanns något undermedvetet som fortfarande litade på att det skulle
gå. Ja, men det fanns det nog. Liksom. Så att jag var liksom tvungen att stänga ner det, tror jag, i huvudet.
Mm.
Men undermedvetet så jobbade vi ändå, jag och min kropp.
Och plötsligt, kände du något i kroppen att det var på gång? Eller var.
Nej, men det hade jag gjort då några gånger till. Så att, jag menar, det här stickan var ju inte annorlunda än de andra som hade varit ledsna. Men, så det tog ju extremt lång tid in i graviditeten. Innan jag ens gick med på att det kanske kunde vara så. Jag menar, han föddes i augusti och jag, det var väl i maj liksom, som jag berättade mer eller mindre för folk. Och då vet jag att det var typ maj-juni som det blev officiellt. Så jag hade ju liksom hållit mig undan rätt länge. Han föddes i slutet på augusti.
Var du orolig då hela graviditeten?
Ja, det skulle jag säga. Eller liksom väldigt, väldigt, väldigt långt in.
Mm.
Ja.
Mm.
Men då gjorde jag sådana här NIP-test.
Just det.
Mm, som man ju kunde göra och skicka prover till USA. Vet inte. Nu kommer det ju snart att bli mer tillgängligt i Sverige.
Precis, och det känns ju toppen.
Ja.
Eller inte, alla tycker inte det. Men,
nej, men för mig var det viktigt. Jag hade haft liksom, med min history och så vidare. Och jag var 42 och jag ville liksom ville verkligen veta att det skulle få vara okej den här gången. Så att det var bra för mig. Men
i alla fall någon slags betryggande, känner jag, skulle vara väldigt skönt. Ja. Det är ju liksom, jag, också det här, nu hinner fram åldern igen, men när man gör de där beräkningar och hit och dit, när de räknar så mycket på just på åldern, sin ålder hela tiden, det är ju det ändå.
Men han är en jävla bra doktor som också var så att, liksom, för jag var ju där och var orolig, men han var ganska sträng där, att liksom, det är en siffra. Ja. Så att, tänk inte för mycket på det.
Nej, det
så
är ju
beräkningarna var en sak. Men erfarenheten sa någonting annat. Sen kan det ju verkligen vara från fall till fall. Och självklart går ju kurvan ner. Det ska ju alla veta. Man kan ju inte vänta tills man är 45 och börja försöka. Liksom, om man vet att man vill ha en familj.
Nej, sant.
Men man ska inte heller stirra sig blind på siffran.
Nej, det är bara så himla lätt att göra det. Ja. Känner jag. Eller tycker det är svårt.
Jo,
att...
men det tyckte jag med.
Ja.
Såklart. Mm. Så man kände ju också att det var en klocka som tickade. Liksom.
Mm.
Men det blev ju en total... bonus när han kom.
Ja, fantastiskt. Alltså, alla barn är ju såklart underbart, men det måste ändå kännas, nu sätter jag ju ordkänslor i din mun, men det känns lite som att ha fått vara med om en sån resa och sen liksom.
Ja, men på något sätt att vi fick komma till ett avslut som inte var påtvingat. Liksom.
Exakt.
Jag kände på något sätt ett stort behov av att få bestämma själv när min butik skulle stängas.
Ja.
Och det är ju sånt man inte kan styra över. Men det var väldigt liksom bra själsligt att kunna ändå känna att jag kunde få vara med på det beslutet. Liksom. Mm. Då med all denna ödmjukhet, som, jag menar, den här resan som jag sa, startade ju liksom med sprutor och tabletter och liksom hopplöshet. Så att det har ju gått många varv, så att säga.
Men det är så inspirerande, alltså. Att man kan starta så, och sen fyra barn, och upp och ner liksom.
Ja,
vissa enkelt inom situationstecken, och sen några mer kämp.
Mm.
Ja, det är ju helt otroligt. För det är nog många, tror jag, framförallt när man kanske har sitt första barn och har det där jättekämpiga. Så går flera år med sprutor och IVF och så.
Mm.
Att man ändå kan bli... Jag känner att det behöver inte betyda för alltid eller att det alltid ska vara så.
Nej, och nu har jag faktiskt två nära vänner som har gjort i alla fall den resan med jävligt jobbiga... Ursäkta att jag svär alla lyssnare, men jag gör det. Det är mitt kraftspråk. Men som har väldigt jobbiga erfarenheter då med IVF som inte har fungerat.
Mm.
Och man sätter sig liksom på ruinens brant och man till och med det, man belånar och man lånar pengar. Ja. Till slut har man gått så långt att man inte... Men... Efter barn nummer ett som till slut kom, så har kroppen i de här tillfällena faktiskt löst det själv sen.
Det är helt otroligt.
Och det är faktiskt otroligt att det kan hända. Och sen, ja, det är för att man slappnar av. Nej, jag tror faktiskt inte på det. Jag tror inte alls att det har med det att göra. Men det här är min helt personliga åsikt. Som om att man vore så spänd hela tiden så att det inte går. Liksom, nej,
det blir
och det är inte heller
skuld.
Föräldrarnas liksom, fel. Eller, så att säga, det är inte så att för att föräldrarna är mer avslappnade som barn nummer två blir så lugnt. Nej, det beror inte på det, säger jag. Det beror inte alls på att föräldrarna är spända som gör att man får en unge med kolik eller så, vad det nu är. Jag tror noll på det.
Det är lite för lätt att lägga skulden på...
Ja, men man säger det som en positiv sak, men det är inte det. Det vill säga att ja, men nu är ni så lugna så det känner barnet det blir han eller hon.
Ja. Den där har jag fått höra så många gånger.
Det kommer ju ut olika barn.
Exakt. Precis.
Tror jag.
Det tror jag också.
Och vi hade kolik och den första unga hade kolik. Det var ju skitjobbigt.
Mm.
Och vi var som två skräckslagna vrak när tvåan kom. Och han var liksom lugn som... Ja, det gick inte att föreställa sig. Han sov. Den första sov ju ingenting. Han vill ju inte ens ligga i vagn. Jag menar...
Nej, våra har ju inte heller sovit. Jo, på dagtid sover de okej, men på nätterna de första typ 1,5 åren har det inte varit mycket sömn. Och då får man också höra det där hela tiden. Ja, men det är nog liksom för att ni bla bla bla. Men man bara, ja, eller så är det bara att de är såna.
Ja.
De gillar inte att sova där på natten. De vill vara med eller de vill känna något. Jag vet inte.
Nej, precis.
Du vet... Och som första gångs förälder framförallt så försöker man ju 1000 olika tricks och knips och alltså allt man hör. Men det gör ju ingen skillnad alltid. För de
jag har
bara,
ju till och med krypit ner och legat i spjälsängen i fosterställning.
Ah.
till slut. För att jag inte orkar stå som en så här makaron överböjd. Alltså vi har en spjälsäng där ingen jag har sovit. Den står ju kvar nu. Nu ska den säljas. Den är fortfarande i nyskick vill jag bara säga. För att det är ingen som har sovit där. Försökte lite med första barnen. Men då har det också varit så att jag har ju haft med mig barnen på... Jag har ju kajkat runt. Vi har varit som en cirkusfamilj. De har ju liksom följt med på alla inspelningar. Och det betyder att... De har inte haft en egen säng, utan deras säng har varit bredvid mig på sin filt. Liksom. Mm. Så det har ju också varit svårt att börja med rutiner.
Just det.
I sin säng och natti-natti och någon lampa som ska släckas. Nej, så har det inte alls varit. Nej. De har sovit med mig, sover fortfarande med mig. Jag menar, jag har ingen som sover i spjälsäng. De sover med mig, eller med oss.
Samma.
Och, jag har haft noll så här sovskola. Eller, jag har försökt allt i början, då, första barnet. Sen sket vi allt.
Precis.
Bara alla kan sova. Ligg var du vill. Det är trångt, men vi får väl flytta runt då.
Exakt.
Vi får väl bära in en till 90-säng.
Exakt.
Så är det ju. Exakt. Och runt.
Ja.
Vi har en 10-åring som kommer. Han vet inte ens om att han kommer på nätterna.
Kom.
Jag menar, alla kommer runt.
Har ni gjort sängen större?
Ja, vi har haft så några år. Vi har haft det i början när barnen kanske var... 2-1 eller de första två kommer jag ihåg att vi hade, som man kunde liksom rulla ner och flytta upp så här, som ett Tetris. Och nu har vi haft det, nu tog vi bort det för några månader sedan bara, för att vi skulle typ bygga om.
Mm.
Men jag tänker ju ta in den igen, känner jag strax. Och jag har ju liksom ammat superlänge, alla barn, och då ligger de hos mig.
Ja, men det måste vi också prata om. Men vi kör lite i kronologisk ordning ändå.
Mm.
Så vi går tillbaka, vi backar bandet lite. Och börja prata lite om den första graviditeten och inför den första förlossningen.
Mm.
Hur förberedde du dig inför det? Om du nu gjorde det.
Jo, men alltså... Nu ska vi se.
Eller hur förberedde ni er, ska jag säga.
Nej, men jag hade väl... Hur fan gjorde jag? Jo, men vi gick på sån här profylaxkurs, ja.
Mm.
Eller nej, det gjorde vi inte. Vi gick på en föräldrakurs som man fick...
Mm. Som de här som man får på MVC.
Ja. Och sen så hade min svärmor, hon var gammal barnmorska, så hon kom hem till mig och lärde mig profylaxandas. Men, för jag tyckte att det var jobbigt att vara i grupp. Liksom.
Just det.
Men jag vet inte om den kunskapen var helt pinfärsk eller liksom så, men det var ändå bra.
Mm.
Det omvärderade jag sen till min sista förlossning. Då gjorde jag något helt annat som var mycket bättre. Det ska vi komma till sen. Men så läste jag väl alla böcker man kunde, och mammapraktikan, och liksom, jag läste på.
Mm.
Och jag hade ju ganska mycket barnvana, och jag hade också varit med när jag var 20 år och hjälpt min stora syster att förlösa sin unga. Så jag hade varit med och klippt navelsträng. Och...
Wow, är det sant?
Ja.
Okej.
Okay. Så jag hade på något sätt lite koll.
Och då var du inte liksom rädd för förlossningen?
Jo. Mm. Men jag var taggad, liksom. Jag kände mig som en boxare som skulle upp i ringen. Så kände jag mig så jävla redo. Och jag bara väntade, varje kväll man gick och las, jag var så här, ikväll kanske det händer. Man hade ju läst hur det skulle vara, det där med vattnet och hej och. Det hände ju inte en enda gång för mig, att något vatten gick på det där sättet. Så det var ju bara hitta på. Men jag var liksom taggad, faktiskt. Och väntade på alla tecken. Men jag gick över tiden, jag gjort med alla barn.
Mm. Men hur var det, förlåt, att vara med på en annan förlossning?
Jag sprang ju rakt in bara när jag hörde att hon hade åkt till sjukan. Jag bara sprang upp till SÖS i Stockholm och sprang in och letade upp hennes rum. Och kom rakt in. Och inom loppet av en minut så hörde jag ju henne säga så här, kan någon ta hand om min lilla syster? För då, ja, det var ju väldigt värdigt. Men då höll jag ju på att svimma, så jag fick ju gå ut och andas. Nej, men det var ju konstigt att komma in i ett sånt smärtkaos. Faktiskt.
Ja,
men det var ju mäktigt ändå. Hon hade en kompis med sig som var duktig på det. Så att jag fick bara liksom hjälpa till att massera och sen ta emot honom när han kom och klippa navelsträngen. Så jävla fint. Han är ju nu världens bästa barnvakt till mina barn.
Ja,
han är
vuxen, men perfekt, ja.
Vuxen man nu, så cirkeln är sluten.
Ja.
Ja, nej, okay. Men du, jag ska se med min förlossning.
Ja.
För att då var det så här att jag var liksom redo att testa allt möjligt. Jag hade skrivit något brev och var så noga med det där. Men jag ville testa så länge som möjligt om det gick själv. Jag skulle egentligen bara... Vi sa, vi åker bara förbi och kollar läget. Vi kan väl äta lunch i närheten av BB Stockholm.
Uh-huh.
Alltså man hade så här, levde i en denial, liksom, att det var på gång. Så att vi skulle bara säga, nu när vi ändå är så nära så kanske vi kan bara gå upp och kolla läget. Vet du vad den känslan? Så vi ska in och kolla läget bara. Uh-huh. Och då så säger de så här, de här magiska orden som jag liksom aldrig kommer glömma när vi kom in där, att... skulle de kolla lite CTG att... Nej, men nu kommer ni nog inte härifrån utan ett barn. Och då var vi två så här, som två idioter som bara... Va? Alltså, vi var helt in denial att det skulle.
Men då har du inte känt några verkar då? Eller?
Jo, liksom... jo, men liksom, det skulle man ju, har man ju hört. Man ska ju gå med det och det ska gå något vatten och det ska liksom hej och hå, du ska ligga på klocka.
Man ska ha skitont liksom innan.
Ja, jag satt ju i bilen och hade skitont. Men vad vet man? Man vet väl inte vad skitont är första gången.
Sant.
Vad vet man? Mm. Inget.
Inget.
Förstår du? Inget. Så att jag satt där och käkade 88 i bilen och mådde jävligt dåligt. Men vi gick upp bara för att säga hej typ. Och sen så fick vi liksom stanna kvar.
Wow.
Mm.
Och hur kommer du ihåg hur långt öppen du har blivit där? När du,
nej, inte så. Men det var en väldigt, 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 väldigt jobbig förlossning. Det var en fruktansvärd förlossning tycker jag. För att jag hade såna pinverkar. Alltså man hade ju förberett sig på att varje verk leder dig närmare ditt barn, heter det ju. Mm. I alla böcker. Mm. Tänk så. Mm. Varje verk leder dig närmare ditt barn. Nej. Tyvärr inte. Det finns även något som heter pinverkar som inte leder någonstans, ska ni veta.
Fruktansvärt elakt.
Och det hade jag velat veta. Så att när man har velat kämpa som en as så hade det liksom inget hänt. Mm. Och då tappar man ju hoppet.
Mm. Självklart.
Så att det var ju skitjobbigt. Mm. Och så kom någon med det smarta förslaget att jag skulle testa sterila kvaddlar.
Mm.
Och det var ju liksom det värsta skämtet någonsin. Vad är det för idiotiskt påfund? Vad är det sjukaste, dummaste förslag? Alltså på riktigt, skjut mig. Fy vad dumt. Man sprutar in vatten liksom. Nej.
Det och som så, gör svinont.
Det gjorde så ont. Så att jag tänkte, nej men jag kan lika gärna checka ur för alltid. Jag kommer aldrig mer tillbaka liksom, mentalt. Det gjorde så ont. Det hjälpte ingenting. Inget hjälpte det. Ingenting hjälpte. Förrän jag till slut. För jag kände såhär, jag uthärdar inte längre. Jag kände att jag var på väg att ge upp i huvudet. Mm. När man tappar sin egen liksom tiger som man alltid, jag alltid kunnat hålla i.
Mm.
Min fighting spirit. Så bara nej, den försvann. Det var ju skitjobbigt. Men då fick jag epidural.
Mm.
Och det hjälpte ju. Men då var det väldigt liksom, då hade jag kämpat så länge. Men sen så kom han. Men det ledde till att jag, det var en väldigt, väldigt jobbig upplevelse. Det ledde till att jag sen hade liksom, fick lite förlossningsskräck. Så att för nummer två gick jag på sådana Aurora-samtal. Ja.
Mm. Hur hjälpte det då, tycker du?
Bra.
Ja.
Och det var en jättebra förlossning. På något sätt. Ja, då hade jag också epidural. Men, och den tog bara på ena sidan, så man fick sätta om den. Så kan det också bli.
Mm. Men tog du den tidigare i det här läget då?
Då hade jag liksom sagt att jag vill inte vänta för länge.
Nej, precis.
För jag fick för mig att det var något positivt med att känna den smärtan. Det är ju noll positivt, tyckte jag. Jag blev ju bara rädd och avstängd.
Exakt.
Den känner man ju ändå. I början, första timmen. Jag menar, om du vill känna på den så får, det gör du ju.
Absolut. Det gör man.
Och sen nummer tre var också vidrig förlossning, tyvärr. Den blev inte alls bra.
Vad var det som
då var det återigen att jag gick jättelänge över tiden och han blev orolig. Att det plötsligt inte skulle vara något bra med barnet. Det räcker ju med att du får den tanken en gång. Sen är ju varje minut ett helvete.
Mm.
Så att då fick jag åka in för att kolla läget liksom.
Mm.
Och då tyckte de att de hade gått där liksom 10 dagar över. Mm. Det var ju liksom läge. Så då ville de sätta igång.
Mm.
Fast kroppen var ju inte riktigt redo. Sådär. Eller så var den det. Därför att de satt igång och så sa så här, nu kommer det nog ta några timmar.
Mm.
Så att nu kanske vi blir ett sånt här par som kan se på film och äta godis. Liksom.
Just det.
Och den vänsen kom upp med ett par tofflor liksom, och godis på sig. Och nu trodde vi så här, nu ska vi vara här då länge.
Mm.
För nu kommer det ta lång tid. Vilket det inte gjorde.
Mm.
Det drog igång så fort.
Och panghårt eller?
Panghårt. Så att de var tvungna att försöka stoppa det.
Oh,
med, jag vet inte vad man får för sprutor, men de försökte stoppa det. Det kallas för en start- och stoppmetod som inte är att rekommendera. Så att från att sitta och skratta så här på en pilatesboll och få lite massage, till att liksom bara ligga och skrika, jag hinner inte mer, jag hinner inte mer, jag hinner inte mer. Och då hade, Gudrun Abascal heter ju en legendarisk barnmorska. Som, hon var med på första förlossningen.
Gud, vad roligt.
Och då, eftersom jag nämnde att min svärmor är gammal barnmorska, så hade de ju, kände ju till varandra.
Mm.
Så hon var med på första barnets födelse. Och sen så kom hon in för att säga hej här på tredje barnets födelse. Men då hade det precis det här jobbiga dragit igång. Så då stannade hon hos mig och höll mig i handen hela tiden och pratade mig igenom detta vider. För då var det vidrigt.
Mm.
Vilket jag sen liksom hade förträngt. Fram till
fyra.
Ja, om vi ska vara helt här. Mm. Så då blev det ju till att gå på nya samtal, insåg man. Mm. Och också eftersom jag hade så svårt att acceptera graviditeten.
Just det.
Så hamnade jag i en slags konstig liksom förträngningsfest. Mm. Men då plockade de fram mina gamla journaler. Så gick de liksom igenom minut för minut. Och kunde också förklara för mig att, nej men vet du vad? Ditt minne var rätt. Du minns rätt. För det här var inte okej. Mm. Och det var otroligt skönt att få det bekräftat. Att det inte bara var jag som fick för mig att det var jobbigt. Utan nej, det var lite värre än vad det hade behövt vara.
Exakt.
Det hjälpte ju supermycket. Mm. Och då var det så att det var extremt viktigt för mig inför fyran att jag ville att det skulle få starta naturligt.
Mm,
jag ville ju inte ha det här start och stopp och liksom trix och fix. Jag ville så gärna att det skulle starta naturligt. Mm. Och naturligtvis gjorde det inte det. Utan jag gick ju liksom så länge över tiden så att så man får gå så att säga. Men då var de ju väldigt jätteförstående med att vi säger jag vill dra igång försiktigt liksom. Vi kan kicka igång kroppen lite men... Jag skulle så gärna vilja slippa ta hål på hinnorna och sånt där. Liksom, som. Och det var ju väldigt, väldigt fint bemötande. Jag har ju varit på då BB Stockholm den här gången, men det har ju varit otroligt fina. Och också ibland när man är inne länge, att det är en överlämning till ett nytt team och så vidare. Och att jag fick vara med där och de var så bra med det. Att jag var i rummet när de överlämnade till varandra. Okay. Och jag kunde höra, det var väldigt bra. Liksom. Det kändes som alla hade koll på hur jag hade haft det. Så det var jag ju väldigt glad för. Men jag fick också en ny bok och en ny metod med mig som jag tyckte funkade väldigt bra.
Okej.
Okay. Och det måste väl vara den, vad heter den, att föda utan rädsla?
Ja, just det. Den har jag hört. Jag har inte läst själv, men hört mycket.
Den gav mig så mycket. Plus att jag faktiskt började följa på Instagram så hittade jag något konto med liksom, vad kan det vara? Jag kommer inte ihåg vad det heter, Birth of Mama eller Tried Mama, någonting med födslar. Jag bara halkade in på. Alltså okay. Hemmafödslar. Visst, det är mycket liksom, det kan vara mycket plingeliplong musik och tatuerade magar och blommor. Skitsamma. Det var så bra att få se de här klippen. Jättemånga födsloklipp. Hemma, folk föder i liksom små bassänger då.
Och, lite KBT liksom.
Alltså du vet, det var blommor och det var plingeliplong. Men alltså, och de, det var så jädra fint att få se för mig. Jag hade ju, jag menar, det som jag är uppväxt med. Det är ju bara förlossningar på film och tv.
Precis. Mm.
Så har jag ju själv gestaltat förlossningar innan jag ens hade fått barn. Mm. När jag skulle föda. Mm. Man ligger och vrålskriker och tror att det är så det ska vara. För att någon jävla hittat på att det är så alla föder barn tydligen. I västerländsk tv och filmkultur. Mm. Så att plötsligt få se en annan, bara få se detta. De födde ju för fasen helt tyst.
Exakt.
De andra, va? Ja. Alltså, ja. Nej, det var ju först som att jag var tvungen att lära om, förstår du? Det var så, man kanske inte måste skrika. Vadå, vad menar ni liksom? Vad händer om man, kan man ta kraften på ett annat sätt? Alltså det var en revolution, faktiskt. Och det var så bra för någon som är lite rädd då, att kunna få se att det kunde få vara så mjukt. Och det var liksom, det är inte bara liksom fjädrar och bongotrummor liksom och folk som dansa runt liksom med sarong, utan det fanns någonting annat där.
Men var det lite så här meditation och så där då? Eller
nej, det här var bara förlossningar. Men okay. jag skulle säga att jag hämtade kraften icke från sjukvård och vetenskap, utan från kvinnor.
Mm.
Dessa älskade kvinnor. Tack snälla. Mm. Och liksom ännu en anledning till att jag väldigt sent omsider då, men ändå kan omfamna dessa sociala medier. Att jag kunde hitta de här.
Just det.
Och då var det så att i den här boken som jag läste, Att föda utan rädsla, så pratar man ju om att man ska andas liksom ljudlöst.
Mm.
Och inte då, som jag hade lärt mig 10 år tidigare, profylax, liksom,
just det.
Flåset. Utan pröva andas ljudlöst.
Mm.
Förstår du? Du kan ju testa hemma att göra en andning som är en ansträngande andning som är alldeles tyst. Mm. Bara pröva. För då måste du slappna av för att kunna få till det. Medan ett superflås, då spänner du allt du kan. Du pressar bara. Vad händer om man ska försöka bara andas ljudlöst? Liksom? I ett sätt att få hjälpa kroppen att slappna av. Ja. Nej, men så vad hände?
Häftigt.
Vad hände? Man födde ju... Nej, men alltså, jag skrek ju såklart hur man gör, eller man flåsar på innan.
Mm.
Men själva liksom, förlossningen, det var jag ju liksom... Det var helt tyst.
Det var det. Alltså.
Ja, och det finns ju inget värde i det. Men jag menar att jag på något sätt hade lärt mig via något som jag inte har valt själv att en förlossning måste vara spännande. Man skriker, man tar spjärn i lakanen, man trycker, man är lite röd i ansiktet. Ja, såklart, det är en enorm kraftansträngning. Men tänk om det finns andra sätt.
Mm.
Förstår du? Det var så himla fint att bara få åtminstone se det. Och då tänkte jag på alla de här ljuvliga filmsnuttarna jag har sett. Och det gav mig väldigt stor hjälp. Liksom. Tilltro till att, just det, det här kan gå bra. Och det kan vara på ett annat sätt.
Mm.
Asont, såklart.
Men ett liksom, annat lugn, liksom.
Ja, på ett sätt.
Mm.
Åtminstone hade jag en målbild. Jag hade någonting att hänga upp mig på. Som inte hade att göra med gamla smärtbilder. Är du med?
Mm. Ja, för det är ett jäkla bagage att bära på. Som är svårt att plocka bort. Liksom.
Det är jättesvårt
för bilder,
att plocka bort.
Det är liksom både något man har varit med om. Det sitter ju så himla djupt.
Ja, men så otroligt djupt.
Och speciellt som du också kommer in till samma förlossning också. Mm. Alltså BB Stockholm, när man är på samma ställe så kommer ju det också minnen. Mm. Bara i lokalerna. Liksom. Mm.
Och det var ju också jobbigt att inte veta om man skulle få vara där.
Ja.
Nu med våran problem med vårdplatser. Och så. Men jag sa till dem att ni får ursäkta. Alltså, jag kommer inte flytta mig. Jag kommer tälta. Alltså, tyvärr, det kommer vara så. Det finns inte en chans att jag inte kommer vara här.
Nej.
Jag kommer inte ens lyssna på vad ni säger. Jag kedjar fast mig. När jag tänker på vart jag ska så måste jag ha en målbild. Jag vill ju veta i huvudet hur det ser ut.
Precis.
Det hjälper ju till när man förbereder sig mentalt.
Gudrun sa faktiskt också att hon hade en patient en gång som egentligen var det fullbelagt.
Mm.
Men där var det också så. Då var det pappan som bara, vi åker inte. Ni får hämta polis om det är så.
Ja,
så de satt där och sen, ja, då fick de till slut. Så, till slut blir det ju ett rum ledigt. Liksom. Man kanske får vänta lite. Men alltså, man kan ju inte föra bort någon med våld. Så känner man bestämt
så
att
bra.
Här ska jag föda, så stanna där då.
Så bra.
Stanna där då, säger
då jag bara. Stannar vi där, säger Nej, men alltså så bra. Det är ju ett element som man inte ska behöva gå igenom. Oron för vad man ska vara.
Nej, det är fruktansvärt.
Vidrigt. Mm. Och jag trodde faktiskt då, när jag nu var så uppfylld av dessa plingeliplongbassänger, att man kanske kunde få föda i vatten.
Just det.
Så det sa jag lite glatt när jag ringde in. Jag skulle vilja testa, men det får man ju inte i Sverige. Det visste inte jag.
Nej, det är också en sån där diskussion där det verkar helt onödigt, det där förbudet. Eftersom det inte verkar finnas några direkta risker med.
Ja, det vet jag inget om. Men man kunde ju få ligga i ett badkar, men det känns ju... Nej, när det väl drar igång vill man ju inte röra på sig.
Nej.
Det var ju sist jag ville ligga och bada. Just jag då. Men jag visste inte att man inte fick det faktiskt.
Nej, men det har gått lite fram och tillbaka, de där förbuden.
Ja.
Jag tänker också, du var ju inne och snuddade lite på det här med graviditeter på film, och just eftersom du är skådespelerska, hur har du själv kommit i sådana scener där du ska gestalta en födelse på film eller tv?
Ja, det har jag.
Hur har du känt det? Har du velat själv så här regissera typ att, men hallå, det är inte så här det är?
Nej, men jag, som jag nämnde, att i de första förlossningsscenerna jag gjorde så hade jag aldrig fött barn.
Nej.
Och då menar jag att man... Ja, det är såklart en manlig regissör och en manlig blick. Man liksom också reproducerar vad man har sett andra göra på film. Jag hade ju aldrig ens sett en förlossning. Jag menar, jag hade ingen aning. Så att det var ju... Ja, då blev det väl som man har sett förut. Liksom. Mm. Och sen har jag ju också fått gå med så här lösmagar, med tyngd och vara gravid. Och har antagligen gått lite mer vaggande än vad jag faktiskt gjorde sen när jag varit gravid så mycket. Mm. Som sagt, kunde faktiskt springa frivarv. Det kan ju inte alla, men ibland mår ju kroppen bra.
Mm.
Och då kan ju man faktiskt röra sig. Så att, där har jag väl fått... Nu skulle jag kanske göra på ett annat sätt. Ja, vi reproducerar ju liksom klischéer väldigt mycket.
Ja, det är ju lätt att göra det också, kan jag
och
tänka.
Och modersklischéen är ju en av de starkaste vi har och dras med.
Mm.
Den skulle man ju vilja liksom klippa sönder, sparka ut på något sätt. Streamline, sån här liksom, vad heter det? Dokumentförstörare.
Precis.
En gång för alla.
Brr.
Faktiskt.
Mm. Det får bli din mission om du skulle få någon sån scen framöver.
Ja, men jag menar bara, i stora hela.
Ja,
liksom.
Ja, men absolut. Men jag tänker också att börja i vissa...
Ja, då kommer jag bara ligga där
helt tyst.
Med henna, tatuering på magen, helt tyst och bara le lite kanske.
Regissören bara, du...
Ja, kan vi inte få lite... Nej, jag är helt avslappnad. Jag kommer andas tyst.
Jag andas tyst.
Helt tyst. Nej, men alltså, ja. Ni fattar ju, ni som lyssnar också, att det var ju också en skitjobbig förlossning. Men det var så bra för att jag liksom hade på något sätt... fick bestämma så mycket själv. Känner att jag fick vara delaktig.
Mm.
Och då är det liksom lättare. Och sen också att man vågar liksom ta hjälp och säga så här, nej men hörni, ni kanske tror att jag är jätteerfaren för att jag har fött unga. Jag är jätterädd.
Mm.
Det är jättejobbigt att tillstå det och vara så här sårbar och säga det, tyckte jag. Liksom, jag kände att på något sätt att jag kanske borde veta, men det blev ju väldigt bra.
Mm. Men var det också enklare, tyckte du, liksom, efter fyran här när det gick bra och att liksom bearbeta efterhand? Och, har du mått bra liksom, mentalt, tänker jag?
Ja, det har jag. Men det var ju ändå, man hamnade ändå i den här svackan.
Mm.
Att så här, nej, jag känner inte den här ungen. Jag tror inte att jag tror inte att det är så bra. Jag tror knappt att det är min. Alltså, jag tror inte att, när jag tänker efter, kanske inte jag är så bra på vad man var förresten. Alltså, jag hade till och med liksom, man hamnade direkt i det där konstiga. Och också eftersom jag hade gått så länge och förnekat för mig själv att det skulle gå bra. Så det är också komiskt här i efterhand. Man ändå på fullt allvar sitter hos mödravården. Eller när hon kommer på hembesök och säger att ja, nej, men jag känner inte så mycket, jag har inga känslor. Så att det, så kan det vara, så kan det vara. Nej, men jag, alltså, du vet, när man egentligen mår så jävla dåligt. Man är så djupt deprimerad, allt är vidrigt. Mm. Man är helt mörkblå i sinnet för att det kan komma.
Mm.
Efter en förlossning. Man har noll känslor för barnet. Och det vill jag gärna berätta för henne. Och hon var nog ganska liksom erfaren. Hon kände ju mig kanske lite, men bara som yrkesmässigt. Men att hon också liksom kunde ta emot det. För det är ju ganska jobbigt. Man känner sig ju liksom som ett psycho.
Ja, visst.
Och sen sitta och säga. Det är också jobbigt att säga högt.
Jag känner, fruktansvärt jobbigt att säga.
Jag känner ingenting. Mm. Och sitta och säga det högt, då börjar man ju gråta bara man säger det.
Mm.
Och sen börjar man, får man vrålångest när man tittar på sitt barn sen när hon har gått hon från mödravården. Jag förlåt, jag känner visst, jag vet inte varför jag sa så, jag ville bara på något sätt. Så att så kan det också vara.
Mm.
Men man känner ju inte den som kommer ut.
Nej, men nej, exakt.
Så att liksom, det tar ju ett tag.
Ja.
Så att, alltså, jag har alla känslor du kan tänka dig. Alla fallgropar och alla, alltså allt har jag rasat runt i. Såklart.
Mm. Är det någon period som har varit tuffare än någon annan? Efter att barnen har kommit?
Första barnet hade ju kolik. Det var ju skitjobbigt.
Mm.
För att, och också då upplevde jag att ingen hade berättat hur man kunde må efteråt.
Nej, precis.
Med allt som kommer. När kroppen ska ju läka, hormoner. Mm. Liksom, det är rätt rörigt efteråt. Mm. Ju. Det hade ju fan ingen sagt. Det är också det att så här, åh, vi glömde berätta att det är skitjobbet när moderkakan ska ut.
Exakt, den detaljen.
Allt
den
blev man där, lite chockad av. Jag är totalchockad. Mm. Men nu tror jag faktiskt, jag har ju gått 10 år sedan första ungen. Jag tror att det på något sätt har blivit mer vanligt att alla berättar så här är det efteråt. Och liksom, det tror jag på något sätt har blivit lite mer öppet faktiskt.
Det tror jag också. Och sen, för det här har Gudrun sagt några gånger, att hon bara, men vi berättar ju allt det här på föräldrautbildningen, men det är ingen som lyssnar fram till, alltså man lyssnar spänt fram till, och så kommer barnet ut, och sen lyssnar man inte mer.
Nej.
Det är som att man inte kan ta in längre än själva förlossnings, liksom, målet är bebisen, och sen vad som händer efter det, det får bli liksom.
Mm.
Det ligger säkert någonting i det också, men jag tror, precis som du säger, alltså dels det här att vi pratar mer om allt, liksom. Mm. Missfall också. Mm. Liksom, att man vågar prata mer.
Mm. Nej, men det är väl det att man ska liksom bara vara beredd på och se till att om man har en partner att man, liksom, man får teama upp sig innan. Och man får liksom ha så här, vi får inte säga elaka ord eller göra slut inom 6 månader.
Exakt.
För då är det, kan det vara ett kaostillstånd. Alltså, man måste säga att sluta en pakt.
Mm.
För att det är ingenting som man säger. Alltså man behöver ju varandra så mycket.
Gud ja.
Och allt blir så rörigt. Ja. Så att man måste liksom bara...
Om man är sömnbrist och det är helt...
Men man blir
hela
paketet. Huvudet.
Ja.
Så att det är på något sätt att inte tro att det har med varandra att göra.
Ja.
Kanske. Och sen kan man känna sig väldigt ensam. Jag känner mig ofta väldigt ensam.
Mm.
Det ska man ju tänka på om någon får ett barn. Ring för fasen. Ring varje dag.
Mm.
Och dit. Alltså man är ju så ensam, upplever jag.
Mm.
Ingen vill störa.
Nej, precis.
Det enda man vill är att någon ska ringa och säga vad duktig du var. Hur mycket vägde han? Wow. Ingen vill störa. Man skickar lite blommor. Så gulligt. Men oj vad tyst det är.
Alla håller sitt avstånd lite tyst. Man håller,
man ska kokuna. Nej för fasen. Man ska inte kokuna in sig i sina svartaste tankar. Åk dit eller ring upp. Liksom. Fråga lite. Ställ frågor. Ring någon varje dag som har fått ett barn.
Och ta med mat om du åker dit.
Men framförallt liksom hör av er, för att ett sms, det är lika deppigt som att någon har skickat ett sms på födelsedagen. Grattis, nej men skjut mig. Det får man inte heller göra. Alltså, så får man inte göra. Man måste ringa. Så det kunde, om du frågar en period som var jobbig, men att man hamnar i något konstigt vakuum ofrivilligt.
Mm.
Det kan man ju ta med sig. Att så här, ring till dem eller åk hem. Gör det. Ja, hon kanske är trött, men då kan hon vila. Du kan stanna en halvtimme.
Ja, men precis. Vi måste ju också såklart prata om amning.
Ja.
Eftersom det började med att jag, eller det började med, det var så jag tog kontakt med dig om att vara med i den här podden, efter att jag såg en så fantastiskt fin bild på dig när du ammade din son på en strand.
Ja.
Det var så vackert. Kan du inte bara berätta hur är din, för du har ju liksom ammat lite längre än vad kanske de flesta gör. Berätta om dina tankar kring amningen.
Nej, tankarna är bara att jag ammar så länge det känns bra.
Ja.
Jag har liksom inte haft så mycket tankar om det. Första barnet ammade jag ett år. Han slutade själv på ettårsdagen typ. Alltså han var färdig.
Ja.
Så då trodde jag att tvåan också skulle sluta så. Men han ville inte alls sluta. Så att jag väntade ett år och sen så väntade jag ett och ett halvt. Och sen blev han två. Och vi ammade liksom till och från.
Ja.
När det var liksom som en slags instant connection som jag tänker då. Men så att jag vet att jag ammar honom tills han var två. För jag har också bilder från stränder. Vi brukar vara borta varje vinter.
Mm.
Så då är det strandamning med den här stora pojken. Men, och trean tror jag också ammat till han var två. Det är det med att jag ammat liksom, och, eller varit gravid i 10 år.
Ja.
Och nu är vi ju inne på min sista här. Han är ju ett och ett halvt, han är till och med, han är ett år och jag vet inte hur gammal han är. Han är mer än ett och ett halvt år.
Mm.
Och i natt var första natten som jag försökte sluta amma liksom, och ligga bredvid honom.
Aha.
Man ska ju inte natta amma, det är ju dumt, för ingen får ju sova.
Precis. Det...
Men eftersom han sover med oss så har ju, antingen så har jag sovit i ett annat rum.
Mm.
Och då har det gått bra. Men nu har han precis börjat skolas in på dagis och då tänker jag att nej, men han behöver sin mamma.
Mm.
Och då har han liksom blivit lite narkoman liksom, mässig.
Mm.
Och skriker som han håller på att tända av. Liksom. Så då har jag låtit honom vara nära mig och mamma.
Mm.
Men i natt bestämde jag att jag skulle försöka sluta. På natten.
Mm.
Och det var ju skit. Det är ju jättejobbigt att sluta när någon blir så förbannad. Men det gick bra liksom.
Speciellt när man vet att det hjälper att bara... tjoffa in.
Ja, liksom. Men då, vad jag menar med det här liksom, knarkarbeteendet, att han liksom, det hjälpte inte bara en gång, utan varenda gång han nuddade mig 6-7 gånger.
Ja, ja, ja.
Mm. Så att när man kommer ner till frukost och gråter för man är så trött själv som jag gjorde igår, då kände jag nej.
Och gick det i natta?
Nej, men det var ju en fight.
Mm.
Men vi var uppe vid 5 sen och gick ner och liksom gjorde lite gröt och pratade med varandra.
Mm.
Så det går ju bra. Och nu tänker jag ju sluta, men samtidigt så är jag ju som... Det är så himla fint.
Mm.
Han och jag liksom, då och då. Han behöver bara mig och jag behöver honom. Och han håller på att skolas in och det är rörigt för honom. Då kan han få komma till mig en stund. Så ligger vi där. Och så tittar han på mig och så pratar jag lite med honom och klappar honom på huvudet. Och sen är det klart liksom.
Mm.
Så att jag ser ingen anledning. Jo, ja, klart att rent egoistiskt att sluta. Men att jag får, inte vet jag menar, vad ska jag göra? Jag får tillbaka lite tid. Men det kommer ju. Så att jag tänker ju att amning är väldigt bra för barnen och för mig. För oss, helt enkelt. Och det är nyttigt och det är liksom näring och det finns bara fördelar.
Mm.
Om man pallar och om man får det att funka. Med mitt andra barn så fick jag ju sån här fruktansvärd mjölkstockning. Så att jag fick åka in på sjukhus och bli inlagd och liksom vidrigt.
Men fy.
Vidrigt. Och så att jag vet ju, mina amningsproblem är ju... Alltså, så fruktansvärt som det kan vara.
Mm.
Nu hade jag tur. Så att vi orkade de här 2 veckornas liksom katastrof. Och kom ut på andra sidan.
Mm. Men, och du klarade att fortsätta amma efter det?
Ja, det gjorde jag. Jag hade ett bröst som funkade. Ja. Och ett bröst som var helt liksom, totalt liksom, stopp.
Wow.
Så att det var ju en skitjobbig upplevelse.
Mm. Mm.
Och... Jag har ju också nära vänner och familj och så, som har problem med amningen. Och det är jättesorgligt om det inte funkar.
Ja.
Men också en befrielse när man kan få det att funka på annat sätt. Då.
Ja, men precis.
Man kan ju inte göra annat än att försöka allt man har. Och sen...
Exakt. Och sen faktiskt ge upp och göra något annat. Det är också okej. Liksom.
Ja, det måste ju vara okej.
Så att jag men har liksom... du fått någon liksom, kritik? För just det här med amning är ju så himla... konstigt nog 2018 liksom omdebatterat.
Nej, alltså grejen är så här, jag har ju inte, alltså det är aldrig någon som har kommit fram till mig någonsin. Sen har vi ju bott en del i USA och då är ju folk kanske lite mer, men jag skiter i det. Jag tänker att jag Jag menar, jag ska ju inte offenda någon, men jag menar, jag matar ju bara min unge.
Ja.
Så att jag har liksom aldrig, jag tänkt att, menar, come what may. Närma er mig och jag kommer liksom se till att ni lever om det är det ni är ute efter. Det har ju inte hänt. Men nu, efter den där fina bilden som du sa, som ligger på mitt Instagram, då fick jag ju massa kommentarer. Man ska ju inte heller gå in och läsa kommentarer kanske för mycket, men det, då kom det ju idiot kommentarer verkligen. Från snubbar såklart. Snubba. Håll käften, den jävla idioten.
Det är så konstigt. Vad ska
den
ens
jävla idioten. Som var ju som helt absurd karaktär. Så jag var tvungen att anmäla de kommentarerna.
Ja, bra.
Såklart. För det, liksom, det var ju snuddade till att jag liksom var, att det var pedofili. Och att jag liksom bara njöt av att flasha tuttarna. Man såg ju inte mina bröst.
Skoj, nej, men alltså, det var inte ens närheten.
Det var nivå under, liksom, under all kritik. Men, ja, men det var ju... Ja, barnsligt. Jag menar, de antal kommentarerna var ju liksom bara troll. Och i övrigt så, jag skiter högaktningsfullt i, vem fan har med det att göra?
Bra.
Så det har jag liksom aldrig, men jag, där så tänker jag lite om föräldraskap överhuvudtaget.
Precis, jättebra inställning.
Om det inte är så att jag, menar, jag upplever att det kanske är någon som jag kan lära mig någonting av, såklart.
Det var roligt, vi pratade om just det här i helgen med amning på offentlig plats och så vidare, hur det har kunnat bli så här. Men det var någon som hade världens bästa så här comeback när det var en som hade blivit ombedd av en gammal gubbe. Kan inte du sköta det där på toaletten? Matningen. Då hade hon svarat, kan inte du äta din smörgås på toaletten? Alltså på ett café då. Man bara, det är ju klockrent. För varför ska barnen sitta och äta sin mat på toaletten? När vi får sitta vid bords liksom. Det var dumma, alltså så jävla dumt. Men också så himla bra kommentar. Så jag tänker att ni lyssnare kan ta med.
Ja, man måste öva in olika svar. Ja. Men jag tror också att, jag kan ha fel. Men jag inbillar mig också att debatten kring det. Jag menar återigen, det blir en debatt om
sant.
Någon drar igång en debatt. När kvällspressen drar igång något och påstår att det här är... Det kanske inte har varit det från början.
Nej, det är inte
jag säkert. Menar lite att det här pågår överallt.
Visst.
Jag säger kvällspressen nu, men jag tror att ni förstår vad jag menar. Men det finns en härlig tendens att vi ska göra saker större än vad de kanske överhuvudtaget inte ens är.
Det är väldigt sant.
Så ska man gå ut och göra undersökningar. Vad tycker du om... Ja, men väck inte den björn som sover. Det kanske inte är jättestor.
Och gemene man bryr sig inte det minsta egentligen.
Jag tror inte det.
Liksom.
Och det kan ju vara liksom... Kommentarer kan ju folk få oavsett liksom.
Det ligger nog väldigt mycket i det, tror jag.
Så det kanske inte är världens största samhällsproblem i Sverige att man inte kan amma öppet. För det tror jag nog att vi kan liksom.
Amma på, säger vi bara.
Amma på om ni kan.
Ja, exakt.
Vi får se när jag ska sluta.
Ja, men precis. Kanske. Blir det fler barn förresten?
Nej, men nu blir det nog inte det. Nu tänker jag att jag ska ta hand om dem jag har. Det är svårt att hinna med 4 också, tycker jag. Och jag tänker inte utmana ödet liksom. Nu har jag ju fått stänga butiken själv.
Ska vi säga det? Skönt att få ta det beslutet själv.
Nu ska det sälja saker på Blocket så att säga.
Ja, nu får ni, precis som ni vill ha Ebas spjälsäng.
Mycket är väldigt orört. Jag har så mycket. Men nej, men nu får det vara. Nu är det så här. Jag har mina tigrar. Jag är ensam. Queen Bee på toppen. Men nu har jag mina boys. Så nu får det liksom...
Nu har vi röseflocken.
Nu har vi röseflocken.
Komplett.
Alla små kavalerer som ska ut i världen.
Låter underbart.
Ja, det är det också.
Avslutningsvis, har du något tips eller tankar till den som snart är på väg här in i sin första förlossning?
Alltså jag är så avundsjuk på dig. Om du går där med din mage. Fy vad fint. Tips och tankar. Ja, jag skulle vilja säga till dig... Det som jag tänkte nu, sista, det tog några gånger på mig. Jag fick 3 gånger att öva innan fjärde. Men det var att jag tänkte, jag tror jag fick det kanske från den här boken eller från det annat, men att jag inte skulle förlösas, utan jag skulle liksom föda själv. Det är ju 2 olika verb, så att säga. Eller vad säger jag, adjektiv? Nej, det är inte verb.
Fråga inte mig om svenska grammatik.
Nej. Gud, röse, wake up. Nej, men att det ena är ju att liksom underkasta sig sjukvården och de vita rockarna och tänka att de ska hjälpa dig att föda eller att förlösa dig. Nej, de ska inte förlösa dig. Du ska föda din unge. Och de finns där runt dig. Men du ska föda din unge. Det är 2 helt olika sätt att närma sig det här tillfället som snart stundar för dig eller er som lyssnar. Det är liksom att ta någonting i egna händer. Och sen kan man förlita sig på att det finns hjälp att få. Men det är inte de som gör jobbet. Utan det kan du och det ska du göra själv. Och njuta av den liksom kraften i det på något sätt. Lycka till.
Det var väldigt bra.
Ja, råd, ska jag plugga lite på svenska språket.
Rocco tyckte att rådet var så där.
Ja, men
han är lite trött på det här nu. Så att,
han var grym tycker jag.
Ja, men du har faktiskt skött sig helt okej. Okay, trots lite snor i näsan. Tack Eva.
Tack så mycket.
Fantastiskt att ha dig här.
Tack för att du fick komma. Hej då alla. Hej då Rocco.
Hej då Rocco. Stort tack, imponerande Eva Röse. Du är en stor inspiration för många av oss. Tack också till dig som har lyssnat. Underbar människa är du, måste jag säga. Det är jag helt säker på. Ha en riktigt fantastisk dag. Tack för att du har lyssnat. Kram!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.